Vi börjar komma en bit in i julmånaden december. Inget julväder ute, men man märker det väl i Viaplay-världen där skidorna tar större grepp om vårt utbud. NHL har kommit en tredjedel in av säsongen och det är det vi ska ta ett grepp om här. När vi säger god morgon NHL till er, kul att ni tittar eller lyssnar på våran podcast två gånger i veckan där vi brukar få härligt celebert besök. Och då har vi den här dagen också. Mattias Nordström är på plats. God morgon Mattias.
God morgon.
Men framförallt när vi kollar till höger och säger god morgon till Micke Renberg som är tillbaka i tv-rutan. Hur känns det Micke?
Ja, det känns bra. Vinjetten går igång här så kommer många gamla minnen upp. Så att, ja, det känns kul.
Berätta lite vilka minnen som kommer upp.
Oj, oj, oj. Jag menar alla VM-turneringar man har gjort och OS och junior-VM framförallt som jag tycker har varit väldigt roligt att få med och sända. Så att, ja, det har varit många bra minnen från min tid i SVT.
Ja, men kan du bli nervös fortfarande över sådana här saker? Jag kommer ihåg att jag jobbade med Anders Hedberg en gång och skulle ställa mig på golvet fram och starta igång en sändning och han sa, Niklas, blir du aldrig nervös? Ja. Och jag bara, nej, fast det är inte längre jag saknar det, men han blev nervös varenda gång vi körde. Tycker det var häftigt?
I början blev jag jättenervös. Jag kommer ihåg när de här vinjetterna gick igång och man kände riktigt hur hjärtat började slå, men sen efter ett tag blir man ju, det ungefär som att spela en NHL-match eller match i elitserien. Man är lite så här lagom spänd, men ändå ganska avslappnad.
Ja. Mattias, hur skulle du vilja beskriva vår gäst?
Både det här avslappnade, som man säger, det tycker jag var som... Men som spelare kunde vara otroligt intensiv och jag tror det var en av hans styrka att det var energi kring Micke på isen, det var, men väldigt lugn vid sidan.
Mm. Är ni lika gamla också?
Ja, så att det är ju det som är båda födda 72, så att det här, Micke hade ju koll på namnet långt innan jag träffade honom, men sen var det ju såna här, som det hette då, breddläger, elitläger, vi spelar junior-VM tillsammans, mot varandra i då elitserien och sen Tre Kronor tillsammans igen, och så att jag stött på Micke under många, många år.
Mm. Och nu ska ni göra det här programmet tillsammans. Så jag vet, Micke, att du har ju bra koll på NHL också. Vi kastar väl oss över det som har hänt natten till idag. Där Axel Sandin Pelka har visat att han kan lira hockey på den här högsta nivån. Det är han som gör det här målet. Assisterad av Kane och DeBrincat. Och Pelkas intåg i NHL i Detroit som vann den här matchen mot Calgary också. Vad säger du om det, Micke?
Ja, men det är en mycket, mycket bra spelare och fantastiskt med pucken. Det visar han ju Skellefteå också. Man förstår att han skulle bli en spelare som skulle färga i NHL. Han kommer bara att bli bättre och bättre.
Men du, är det förvånande att han får så här mycket utrymme som han ändå får spela med de här stora spelarna? 18 minuter snittar han ungefär per match?
Nej, det är jag faktiskt inte. Jag tycker han visade i SHL att han var en absolut toppback. Och som spelet har blivit, det är lite annorlunda än NHL idag jämfört med när Jan Otan kom in. Så idag gynnar det ju, det gör inte så mycket att du inte är så stor och fysisk utan du kan klara det med lite mindre storlek. Och det visar ju att Sandin Pelka kommer in väldigt snabbt i NHL.
Ja, och han kan väldigt snabbt få spela slutspel också. Detroit har missat under många år, men just nu så är man i toppen där på sin division och ny seger alltså mot Calgary. En annan spelare som nu är på den östra sidan är Carl Grundström. Han har ju varit på den västra, dels i Los Angeles Kings och dels i San Jose Sharks. Så vad passar väl bättre än att göra sitt första Flyers-mål mot just sina tidigare lagkamrater. Carl Grundström, en sån spelare som man kanske inte tänker på varje dag. Vad känner du över Grundström, Mattias?
Nej, det är ju lite den rollen. Han, inte mycket istid, kanske en tredje, fjärde formation. Han visar ju när han spelar för Kings att han kan ju vara målskytt också. För en spelare i den här rollen så är det ju viktigt framförallt spräcka nollan och få göra sitt första mål där. För att jag brukar säga att det är tuffa positioner att vara i en tredje, fjärde kedja där du hela tiden på morgonen går in i omklädningsrum och tittar, vad har jag för någon tröjfärg idag? Är jag i laguppställningen? Vilken position? Har jag blivit flyttad till fjärde kedjan? Och då är det viktigt med den här statistiken att leverera.
Ja, det var bara två matcher för honom och nu kom det första målet. Flyers, vad säger du om dem? Just nu är de på en wildcard-plats, alltså till slutspel.
Ja, vi får se om de håller hela säsongen. Det gjorde de inte i fjol. Om jag nu inte minns fel så började de bra i fjol men tappade väldigt mycket ju längre säsongen gick. Så vi får väl se vad som händer. Jag är väldigt, väldigt osäker om jag ska vara ärlig.
Ja, och det är ju stenhårt på den här östra sidan.
Ja, det är om man tittar i tabellen där, att man ska sitta och det här och sia i framtiden. Hur ser det ut om 3 månader? Vi har sett lag som har gått från iskalla till att nu kommer fått lite fart och tittar du totalpoängen om antal matcher så är det Det är knappt att vi har ett topplag som riktigt sticker ut på östra sidan heller.
Nej, om vi koncentrerar oss lite på den östra där, Micke, också då med dina ögon. Flyers slutspel just nu, Tampa som det var ju en kort tid också, också på slutspelsplats. Men Toronto utanför, väldigt svag start, behöver väl hitta in i något som kan liknas vid form. Men hur tror du livet är i Toronto nu när man går så dåligt som man gör?
Nej, jättetufft. Alla i Toronto blir som ishockey. Jag brukar säga så att de här stora städerna i USA så är det en liten klick människor som tycker om ishockey. I Toronto tycker alla om ishockey, så att där är det en väldigt press på laget. Och det man ska tänka också där är att de har ett tillräckligt bra lag för att vara ett topplag. Och nu är de utanför slutspel, så att de har underpresterat.
Och just det här när det blir slutspel och hela den här biten, det pratas ju om en förbannelse. Märkte du av någonting när du var i Toronto också, just att kravbilden är så enormt hög?
Ja, men det tycker jag att den är högre än på andra ställen. Däremot är de ju, är du ett slutspelslag och börjar gå och klara några omgångar, så blir du också väldigt hyllad. Så att folk bryr sig på bägge sätt så att säga. Man blir väldigt ledsna och besvikna om man inte spelar bra, men också och väldigt glada och hylla laget om det går bra.
Ja. Du, en bred fråga. Har du någon sådär Stanley Cup-favorit redan nu? Är det något lag som du känner att de här blir svåra?
Nej, man vill ju lätt säga Florida igen. Jag tycker ju att de har ett jättebra lag, men det är ju osäkert. Deras bästa spelare är Barkov, får vi väl se när han kommer tillbaka och i vilken form han kommer att vara. Det är lätt att säga dem igen, tycker jag.
Ja, när de får tillbaka de här spelarna så är det klart att det blir ett lag att se upp med igen.
Ja, de har ju betalat ett högt pris. Nu är det final 3 år i rad, vunnit 2 år i rad, och det verkar komma i kapp på några av de här nyckelspelarna. Nu har vi ju Barkov, men också Kachuk som är lite mycket av de här, om man säger, hjärtat i laget. De står för vad Florida har varit de senaste åren på, och nu är de borta och det syns, därför Florida har det tufft.
På tal om att betala för, är intressant och i världens bästa liga med så många artister som det finns där. Diego Maradona sa ju en gång ett klassiskt citat: det finns bara en spelare jag skulle betala pengar för att se, och det var landsmannen Pablo Aimar, som han skulle kunna tänka sig att betala för att se. Aimar som hade en fin karriär men var ingen sån här superstjärna. Om ni hade fått samma fråga med hockeyn, Micke, vem hade du betalat för att få titta på?
Ja, om man tittar på dagens hockey så är det ju McDavid eller McKinnon.
Ja, varför?
Vilka otroligt skickliga spelare. Och just det här att kunna göra det de gör i så hög fart, det är ju imponerande. Utväxlingen som McDavid har i skridskoåkningen, den är ju nästan overklig. Det är ju, man undrar vad han tar i knäböj.
Det går undan.
Ja, det gör ju det.
Ja. Ja. Men alltså den farten, går det ens att sätta in? Är den synonymt med hur det var tidigare?
Nej, jag kan inte komma. Det fanns många bra, snabba hockeyspelare. Jag spelade med Mogiln i, nu kommer jag inte på alla namn, men, och som var väldigt, väldigt snabba. Ja. Men ingen som jag har sett som har haft McDavids fart. Det har jag aldrig sett. Aldrig spelat. Bure var väldigt snabb, han spelade bara mot. Det finns ju många, fanns många snabba hockeyspelare, men det McDavid gör där ute i den fart, det kan inte jag minnas att jag har sett tidigare.
Nej. Om du hade fått sånt här kort som de har i en del reality-serier, så att man får rösta ut den som inte kan, skulle få ta med McDavid eller McKinnon till OS, vem skulle du se till att inte få komma dit?
McDavid, han får inte vara med.
Han är bättre än McKinnon, tycker du?
Ja, det är så svårt att jämföra. Vi satt och pratade om det innan här. Men McDavid, när han är som bäst, så håller jag honom som världens bästa.
Ja. Nej, det kommer bli någonting att bita i det kring OS. Mattias, om du får samma puck av mig, vem skulle du betala för av dagens hockeyspelare att titta på?
Nej, men då måste vi ta en back, för det är alltid kul. Och det är ju Cale Makar som är från Colorado. Han sticker ut skridskåkning också. Fast kanske inte bara nord och syd, utan otroligt rörlig i sidled. Och producera fram, och han är underhållande att titta på. Timingen på hur han följer med upp i anfallen. Jag egentligen kan inte kritisera någonting han gör, utan jag tycker han är väldigt rörlig i sitt försvarsspel också. Så att klass, det är ju riktigt toppen av de här moderna backarna för mig, Cale Makar.
Ja, så att han till och med fintade kameramannen när han gjorde sin lilla grej innan han skickade iväg det där. Det finns teknisk briljans i allt de gör.
Ja, han är fantastisk. Och tittar man på det där målet, det där är ju typiskt en bra back som liksom hittar den här öppningen och drar iväg skottet. En mer osäker back som inte är lika rörlig, han prickar gärna ett benskydd där på en motståndarspelare, men McCarr liksom flyttar sig i sida och hittar den här öppningen och drar iväg ett skott som når mål och går i mål, så att väldigt skickligt.
Men du, vad är du mest fascinerad över, Micke, när du pratar om farten som McKinnon och McDavid har och tekniken där också såklart, men eller hur den nya backgenerationen spelar hockey, för den är ju helt klart annorlunda än tidigare.
Ja, absolut. Och vi pratar om Sandin Pellikka här också, så att backarna blir mycket skickligare med pucken och duktiga på att ta upp pucken och överhuvudtaget har ju spelet blivit snabbare och inte lika fysiskt men skickligare, så att hockeyn har ju förändrats och ibland är det bättre, ibland kan jag tycka vissa matcher som inte är bra, de blir jättedåliga, för du har inte det här fysiska som man ändå kunde ha tidigare, som man kunde på något sätt tycka vilken match i kampens anda, är en dålig match nu så då kan det vara riktigt dålig.
Nej, Grappeln, jag var ju gäst förra veckan. Han var inne på samma sak, att han saknade det fysiska elementen ibland. Men man kan väl få njuta och gå tillbaka till förr också då. Om du skulle få fram en gammal peng, Mattias, och dra upp där ur din plånbok, vem har du satt dig på läktaren och tittat på då?
Det var, tror jag, enklare. Och det för mig är det Bobby Orr.
Ah, okay.
Alltså den som man bara har sett gamla klipp av. Och det är ju för att det var länge sedan. Men där pratar vi om det här moderna backspelet. Kan man säga att han gjorde det redan på sin tid och vilken fantastisk spelare, så han skulle betala en peng för att få se det han gjorde bättre än någon annan på den här tiden som back.
Och det där klassiska,
ja, den där flykten i luften, ja, där, den har ju många försökt efterlikna.
Vad har du för intryck av Bobby Orr?
Och inte speciellt mycket. Det är ju de här klippen jag har sett och jag har träffat honom live någon gång, men inte mycket så. Jag hade ju svar, om du hade frågat samma, kan du fråga?
Ja, jag frågar. Här är bara
utan tvekan Wayne Gretzky.
Wayne Gretzky.
Ja, genom tiden av världens bästa hockeyspelare. Gjorde aldrig någon besviken, tycker jag. Han jobbar hårt varje match och producerar nästan varje match genom hela sin karriär. Och en av mina första matcher hemma i Spectrum med Philadelphia var mot Los Angeles Kings och jag åkte ut på isen till uppvärmningen, så tittade jag bara över, var är han? Det var ju overkligt att få spela mot Wayne Gretzky, som man hade följt i hela sin grabb uppväxt och fått läsa hans bok och allting, så att det var oerhört stort att få spela mot honom.
Hur var det att spela mot honom sen där?
Jag kommer inte ihåg så jättemycket matcher. Jag vet att vi vann och vi var jättenöjda. Jag tror att det gick ganska bra för mig. Och jag tänkte, han var nog rätt osynlig, Gretzky. Så tittar man på scoring sheetet efteråt då, så ser man att han hade ett mål och två assist. Så att, och det var ju typiskt han. Han kunde ju säkert också vara lite sämre vissa matcher, men han gjorde alltid poäng.
Fick ni smälla på honom då? Flyers var ju något sånt lag som var...
Ja, men det tycker jag ändå man fick. Men han var ju bra på att hålla sig liksom undan. Och han var ju så otroligt... Det tycker man pratar lite om vad gäller just Wayne Gretzky. De här första skären var ju otroligt explosiv. Ja. Och snabba vändningar. Så att på kort sträcka var han ju en fantastisk riskåkare. Ja. Man pratar om hans spelsinne, om hans passningar och hans position bakom målet. Men hans första skär var fantastiskt rappa. Ja. Och där skapar han ju sig hela tiden en yta att få göra något vettigt med pucken, i och med att han var så snabb på korta sträckor.
Ja, man har sett det i Superstars. Något sånt där gammalt klipp då de tävlar mot andra idrottare.
Ja, han krossar
ju alla. Björn Borg var med också.
Just det.
Ja.
Det var stort.
Jag vet inte om Pelé var med också.
Men jag tror det. Det var väl en bra samling. Och då såg man ju faktiskt att man kanske har sett den här smala, tunna Wayne Gretzky. Men det var ju en atletisk kropp. Väldigt explosiv. Ja.
Allsidig konstnär Wayne Gretzky. Är det din bästa spelare genom alla tider? Så?
Ja.
Bättre än Mario Lemieux?
Ja.
Ja, bra. Då har vi det konstaterat och kan gå vidare just på allsidighet. Det behöver man i dagens NHL också. Adrian Kempe till exempel. Vi såg han i förra veckans godmorgon NHL. Då stod han och sköt pucka i solen med en influensa. Han är överallt, Adrian Kempe. Och just det här sättet att spela hockey på. Man tänker ju bara att han gör mål, Adrian Kempe, Mattias. Ja, men de här bilderna
och det är många gånger, det är ju deras powerplay. Och det är då han hamnar som sista spelare och funderar lite på om det skulle bli lite backkris för Tre Kronor här under OS. Då vet jag vem jag skulle välja att sätta på backposition, för han visar ju gång på gång där. Riktigt backspel. Stirrar inte på pucken utan spelar kroppen, och det Ja, vi ser här igen. Det är den gamla hedliga höfttacklingen.
Ja, det är inte ofta man ser dem där länge. Vad tänker du, Micke?
Väldigt bra. Det är ju ofta för forwards väldigt ovant att hamna i de här situationerna. Och däremot McDavid, visst är det det?
Ja, det är det.
Att klara den situationen också. Så att rätt så imponerande av en forward att spela så bra backspel.
Ja,
och det kanske krävs om man ska ha den positionen i powerplay. Att det kan bli snabba spelvändningar och att man måste sätta stopp i spelet som man gör här ett antal gånger.
Ja, det är häftigt att se.
Ja, kul att se en forward som jobbar hemåt. Det var inte så van med.
Då ska man spela point, alltså man får ta den rollen också då kanske. Och åka byta direkt när man blir av med pucken.
Ja, nej, men det där är ju en styrka. Han förstår vad han ska göra i den här positionen. Men det var ju bra lite... satt ihop den där sekvensen, för det var ju samma typ av tackling i alla fall. Yeah. Han släpper dem på utsidan och så blev det vänsterhöften. Mm.
Så vilket lena fick Mattias när han kom tillbaka till tacklingar och allting.
Ja. Det är ju kontaktsport.
Om vi får mungiporna på Micke Renberg också, så är det väl att gå igenom hans enormt fina hockeykarriär med över 600 matcher i NHL och blivit VM-guld med Tre Kronor också. När du nu har summerat din karriär, Micke, det är Flyers såklart, det är synonymt med dig. Vad känner du över den? Hur bra blev den?
Såklart, jag är ju, vem kan som grabb drömma om att man ska spela OS och VM och Stanley Cup-final och vara i NHL i 10 säsonger? Jag är ju jättenöjd och stolt och känner mig privilegierad att få vara med. Jag har fått vara med om alla de här sakerna och spela med väldigt mycket bra spelare.
Mattias
väldigt
Lundström, mycket, ja,
absolut.
Upp på bilden.
Väldigt mycket trevliga människor också. Så man har fått vara med om så otroligt mycket. Så jag är stolt, men kanske främst tacksam att jag har fått vara med om allting.
Ja. Mm. Men vad är det som du tänker mest på? Blir det landslaget som trumfar det man gjorde borta i NHL? Jag tänker med tanke på att du har ett VM-guld.
Ja, det är landslaget tillsammans tycker jag med NHL-karriären. Det är det som står ut. Liksom. Det är så svårt att jämföra. Men att få spela OS var stort, även om jag aldrig lyckades vinna någon medalj där. Men 4 VM-turneringar. Guld, silver, brons. Så att... både landslaget och NHL-karriären och framförallt min tid i Philadelphia är ju det som jag tycker var absolut störst.
Ja, ni har ju ett VM-guld tillsammans där 1998, men det var en märklig turnering, Mattias.
Ja, för mig var det knappt en turnering, utan den varade en period och sen på grund av skada så blev det ingen mer. Så att där kände man sig inte så delaktig i det där guldet som bärgades. Men jag brukar alltid säga, varje gång man är uttagen till ett lag så är det ju ett kvitto ändå att man hör hemma där, men nej, det där VM-guldet, det jag ska säga, ett halvt VM-guld.
Nej, det står uppskriven på ett VM-guld, ja.
Men det,
minns du skadan han fick där, Mattias?
Jag kommer inte exakt ihåg, jag vet att det var första matchen.
Ja, konstig skada. Jag fick en slashing i knävecket så att en nerv där, så jag fick något som heter droppfot. Så att det var ett par, tre månader innan jag kunde gå igen, så att det var en konstig skada.
Ja. Det var en konstig VM-turnering också. Det var ju 2 final mot Finland. Och ett mål blev det. Kommer du ihåg målskytten?
Ja, Thornberg.
Jajamensan.
Ja, det var en konstigt upplägg. Men det var ju som det var då. Och vi var det klart bästa lag i turneringen. Så vi förtjänade guldet, tycker jag.
Hur var guldfesten?
Ja, den var ju fantastisk nere i Zürich för det första. Det var väldigt, väldigt trevligt och hårt. Sen var det ju otroligt roligt att få komma hit i Stockholm och fira på Sergels torg också. Det är någonting som jag bara hade sett på tv innan. Så att det var, man hade velat frysa den stunden, men tyvärr går det ju inte. Men det var jätteroligt.
Men du, jag blir nyfiken. När en norrlänning säger att festen var hård, hur är den då, Micke?
Han är jättehård.
Du hade en fin turnering där också.
Vi får ta hit Mats Sundin för han berättar.
Ja, han
har varit här.
Han sa väl något liknande.
Okay.
Ja. Men du, något liknande har vi inte sett, och Flyers har inte gjort det heller, som din rookie-säsong när du kom över till NHL och fick dra på dig den där tröjan och öste in poäng. 82 poäng. Mm. Det är den 21:a bästa noteringen någonsin av en rookie i NHL.
Mm.
Vad var det som hände, Micke?
Jag kom in väldigt rätt, tycker jag. Jag tyckte jag tog klivet över till NHL i rätt tid också. Jag hann spela i en VM-turnering 1993 i München.
Ja.
Så jag hade ju fått den här internationella erfarenheten. Jag hade ju mött de bästa spelarna. Jag hade ju spelat mot Lindros till exempel då, som spelade för Kanada samma VM. Så jag kände mig rätt redo för NHL. Och sen hamnade jag i ett lag som spelar väldigt offensivt. Ja. Väldigt bra offensiva spelare som jag fick spela med. Jag spelade väldigt mycket med både Erik Lindros och Rod Brindamore första året. Ja. Mark Recke var där. Vi släppte in jättemycket mål, men vi gjorde också många mål. Så jag fick ju spela i ett offensivt lag och fick mycket istid direkt. Så att, det var ju mycket som bara liksom föll på plats. Men just det här att jag väntade ett extra år och fick spela ett VM, det betyder mycket för mig.
Ja. Vad minns du av det där när Micke åkte över? Vad gjorde sån succé som han gjorde?
Nej, jag minns just det att han klev rakt in och både, det var ju en annan hockey då, men hur han också fysiskt bara, han var mogen för att ta det här klivet, och det syndes inte bara i den här statistiken utan i spelet, och det är ju där som är det svåra för unga spelare, där man nästan kan säga det om ett par, tre år måste komma in i det, växa på sig, få den här erfarenheten och styrka. Men Micke hade framförallt det, så från dag ett, att det var precis, tajmingen var rätt, för han var redo för NHL, och det visar ju siffrorna också. Ja.
Vad var det speciella då att komma över till ett NHL-omklädningsrum, just att anpassa sig? Det är många som har sagt att det är ganska svårt att komma från lilla Sverige in i den bubblan som är där borta.
Jag tyckte det var lättare än vad jag hade trott. Jag tycker vi hade fantastiskt bra killar som tog hand om en, och jag trivdes från första början. Sen hör det ju såklart till att man får spela och man får mycket förtroende. Mm. Men jag tyckte det var fantastiska killar i laget. Sammanhållningen var, trots att vi inte var ett slutspelslag utan hamnade utanför slutspel, så var sammanhållningen väldigt bra. Jag hade Tommy Söderström som var där. Ja. Jag hann knappt komma in på hotellrummet när jag flög över första gången, för en Tommy ringde och drog iväg och käkade, han och jag. Sen blev vi jättekompisar från första början där. Så han tog hand om mig på ett otroligt bra sätt. Per-Erik Eklund var där, hans sista säsong. Både han och hans fru Lotta tog hand om mig. Så att första året var ju som en dröm. Det var ju klart att det var tufft att spela. Vad var det då? Jag tror att det var 84 matcher man spelade då. Och det var ju liksom, jag minns mot slutet av säsongen var jag så trött att om man kom in till en ny stad, hade varit ute och käkat, och så gick man och la sig på sängen där vid 7-8 tiden. Jag somnade direkt. Jag var helt slut. Jag kunde sova 12 timmar liksom, för att så trött var jag. Så det var ju många saker som var nya och väldigt, väldigt jobbiga, men det var kul.
Ja, fick du sova så länge innan Söderström knackade på igen? Vi hade de här, det är mycket energi där också.
Ja, precis. Ja, Tommy var här också.
Ja, för några veckor sedan. Ja, mycket härligt.
Nej, Tommy var fantastisk. Ja. Och, det var ett otroligt stöd att ha en annan svensk. Jag vet inte hur du upplevde det.
Ja, jag hade ju, när jag kom till New York, det var ju Peter Andersson där och hans fru Marita. Och de tog också hand. Så att man kände sig, det var en liten trygghet att ha just någon att prata svenska med. Men jag har också samma upplevelse av många i laget. Vi var nästan förvånade hur verkligen tog hand om oss. Fråga vad vi behövde. Allting från att låna en bil eller komma över på middag och få lite hemlagat. Så att väldigt positivt första året. Där jag trodde det skulle vara mer intern tävlan. Mm. Och det var det på träningar. Men sen utanför blev precis det Micke beskriver, att väldigt väl omhändertag. Ja,
ni tog ju hand om Niklas Sundström också på middagen. Ja, han blev tradad hemma hos dig, var det inte så?
Nej, det var jag som blev tradad när han var över hos oss på middag. När vi satt där och åt, och innan han somnade i soffan. Så
då ringde, han var också trött då, första året.
Då ringde sportchefen där och sa att det var jag som blev tradad till
oss. Men du, på tal om det här första året, om man spana in rookiesarna nu borta i NHL, så är det ju en liten annan tid. Väldigt stort ansvar, mycket istid, att man vill ha in sina högt draftade val. Här ser vi ju poängligan, och man spänner väl blicken i trean där, Matty Schafer. 22 poäng såklart, och hela Islanders pratar ju bara om sin nya guldklim. Hur mycket tycker du har förändrats med det här? Du har ju följt JVM i många år på SVT också, att de kom in i ligan väldigt tidigt nu.
Jag tycker att NHL-lagen är väldigt bra på att spela in sina höga draftval. De är väldigt mån om att få in dem snabbt i spel. Där tycker jag faktiskt att NHL-lagen är bättre än SHL-lagen. Och man spelar dem i de situationer där de hör hemma. Så är det en offensiv spelare, så spelar han ofta powerplay snabbt om han är tillräckligt bra. Det bör man ju tillägga. Men jag tycker att NHL-lagen är bra på att man har ett högt draftval. Man vill ha in dem snabbt i spel, och då spelar man också dem i rätt situationer.
Vad är det du inte gillar hemma, Micke, just för de unga spelarna?
Jag tycker lagen är väldigt olika i SHL på att vad ska jag säga, spela in sina ungdomar. Jag tycker att om jag tittar på lag, jag tycker Skellefteå är lite unika där. Jag tycker även Djurgården är lite unika. Nu vet jag att både Djurgården och Skellefteå har väldigt bra unga spelare. Det kanske är lättare för dem att spela in dem, men jag tycker också historiskt att de två lagen står ut lite grann. Och Frölunda även blivit bra på att lyfta fram unga spelare. Så hade jag haft en ung son som var duktig i ishockey, så hade jag ju varit väldigt selektiv i vart jag hade velat skicka honom.
Ja, det är lätt att bli kvävd och sitta och få för lite minuter och bara åka runt och inte få spela det som man behöver.
Precis.
Tvärt emot då en sån som Schaefer som man ser kväll efter kväll, att jag ska gå in i den här ligan och göra det sättet han gör. Är det han som kommer vinna årets rookie, tror du? Eller säsongens rookie?
Det lutar åt det. Jag hade ju det inför säsongen, så har jag ju dem i dem. För han har också imponerat spel för Montreal där. Så jag tror någon av de två. Men när vi är inne på det, jag tycker det är intressant också. Det är ju ett sätt att utvärdera sin investering tidigt. Det är ju att pröva dem i den här situationen. Så att man inte spar på dem och säger att det här, han ska vara bra vid 25. Han behöver inte vara bra vid 19-20. Så att där gillar jag hur NHL gör. De har scoutat dem så väl. Och det, alla vet ju ungefär toppvalen vilka det ska vara. In med dem, se om de håller för hetluften. Annars måste man ju tänka om. Och det har vi också haft program om med första val, som där inte blir det man hoppas. Men det är ingenting att vänta på, utan in med dem och det är kul att se dem.
Ja. Hur nära var det? Tror du att du vann det årets rookie?
Jag har ingen aning. Jag kommer ihåg att vi satt där borta. Det var ju Toronto, var på den där galan, och det var stod mellan mig och Jason Arnott och Brodeur då, som till slut vann. Så att jag hade faktiskt ingen aning innan. Jag kommer ihåg att vår PR-chef Mark Piazza sa att I'm very disappointed, Michael sa han efter att jag var inte så besviken, men han var det.
Det var ingen svensk som hade vunnit det priset innan, då kan jag tänka mig.
Sen
blev det ju Alfredsson och Foppa vann ju också. Och Elias Pettersson har ju tagit det också, va? Ja, om inte jag minns fel. Och Landeskog såklart, ja.
Det stämmer, du ser.
Men man kan jaga andra saker också. Ni jagade ju Stanley Cup, Micke. Det blev ju en final där 1997.
Ja.
Hur var det att spela en Stanley Cup-final?
Ja, det var väldigt annorlunda. Och jag är glad att jag fick vara med en gång om det. Jag hade önskat att få vara med en gång till. För ibland blir saker, det blir liksom så stort. Och man är så oförberedd på det. Och det var jag verkligen. Det var stort och det var väldigt nervöst. Och Detroit vann fullt rättvist såklart mot oss, men jag hade önskat att få vara med en gång till. Då tänker jag att det är ungefär som när man spelar sin första VM-final. Det är lite spänt så där. Man kanske inte får ut 100% av sin kapacitet, men första gången, men andra och tredje och fjärde gången går det mycket lättare liksom. Så att eller i mitt fall tre gånger, jag spelade tre VM-finaler. Så att jag hade önskat att få vara med om det en gång till, men det fick jag aldrig.
Nej, men det är ändå stort att ta sig dit, och då var det alltså Philadelphia mot Detroit. Det kan ju inte ske nu, för nu är de ju på samma sida. Men där och då var ju Flyers en maktfaktor också. Mycket tack vare en speciell formation, Mattias.
Ja, det var ju
Legion of Doom.
Ja, Legion of Doom med Micke och Lindros och Leclerc som var... Också, jag ska inte säga att det kunde inte passa bättre än just Philadelphia att få den här typen av kedja också, för att de har en kultur långt tillbaka där de gillar den här typen av en fysisk hockey där man kan förändra matchbilden. Om inte spelet fungerar och ligger under, då visste man, då skulle du få betala ett pris ändå som motståndare. Ja. Och det är, om vi pratar om schackspelet hockey, att det är ju ett element som också... Då fanns mer, mycket mer än idag. Att då kunde ett lag nästan koppla på att nu ska de få betala för det här. Och den där kedjan kunde utöver göra massa poäng och mål, kunde också se till att man var ganska öm i kroppen på kvällarna.
Hur var det? Hur kom den till egentligen, den där Legion of Doom? 318 kilo vägde ni tillsammans.
Ja, var det så? Jag vägde minst. Nej, men det var, vi hade börjat säsongen väldigt dåligt. Det här var min andra säsong i NHL, och Bobby Clark kände att man var tvungen att göra någonting och trädade bort då en stjärnspelare i Mark Recchi till Montreal Canadiens, och fick då Leclerc, Gilbert Dion och Éric Desjardins. Och inte direkt började vi spela tillsammans, men efter någon omgång där sen Leclerc kom, så satt han ihop oss. Jag minns nästan att vi klickade nästan direkt.
Ja,
så att det gick väldigt, väldigt, väldigt fort. Och jag var ju fantastisk att spela med dem. Och när vi var som bäst, då hade man ju sånt självförtroende att man visste nästan varje byte att nu vi kommer att skapa en riktigt farlig målchans här. Så att, och vi blev ju ofta inbytta när det var tekning i offensiva zonen. För att vi visste ju att Erik var otroligt stark i tekningarna. Så att vi kommer att bita oss fast direkt här. Så att det var en mäktig känsla, det var det.
Men du, hur mycket kultstatus blev det i Philadelphia kring just den här kedjan? Hur mycket handlade det om Legion of Doom?
Jag vet inte, det är ju ett tag sedan, jag har ju som glömt av lite grann, men det är klart att det var stort, det var jättestort. Och det var fantastiskt att få spela med dem. Ibland det man glömmer kanske, det var, om jag pratar just om den här traden då när John Leclerc kom, det var att vi fick en fältherre i defensiven också i The Chardin, och det behövde också vi, så det handlar inte bara om oss som kedja, utan vi blev ett otroligt mycket starkare lag efter den traden, lika mycket tack vare The Chardin som Leclerc egentligen, för vi fick helt plötsligt en starkare backsida.
På tal om fältherre, det var ju så här man framställde Legion of Doom i tv där borta i Nordamerika.
Philadelphia Flyers captain Eric Lindros and linemates John Leclerc and Michael Lindberg are big, strong, and talented. And that means one thing for opponents, doom. The Legion of Doom line is also known for its unselfish play, epitomized by the exceptional passing of Eric the Great.
Lindros to Lindberg, he scores!
Picked up by Lindros over the line.
Scores! Here's Lindros now. Great pass to Lindberg.
The Legion of Doom helped make the Flyers the best they can be.
Ja, lite Army-teamet, så vet du det.
Jag såg att jag drog målvakten, det brukar jag, klarar jag verkligen av det.
Ja, vilka triumfer de firade. Och nu var ju du på den västra sidan, så ni mötte ju inte Philadelphia jätteofta. Men om du skulle ranka de tre jobbigaste kedjorna att möta under din karriär, Mattias, hur ser det ut?
Jag har haft tur att spela mot så många bra kedjor, men om vi tar i den här eran så var det ju lite för olika lag och representerade lite olika saker. Jag satte ihop tre kedjor och en kedja var jag såg väldigt mycket av, och det var ju Anaheim. Och det var ju en kedja med Paul Kariya, Temu Selänne och Steve Ruchin som också öste in poäng. Och det var ju några vi spelade i alla fall 8 gånger per säsong mot Anaheim. Så de sticker ut. Och sen var ju Colorado var ju laget att slå tillsammans med Detroit då på den västra sidan, och där var det en rolig kombination, för jag hade ju med Peter Forsberg, Adam Deadmarsh och Hejduk, som jag ska säga både Peter och Deadmarsh kunde spela väldigt fysiskt när det behövdes då, och så hade de en tredje länk, Hejduk, som var väldigt skicklig spelare, och tredje formationen är då med Leclerc, Lindros och Micke där, som de representerar någonting som är en dröm för alla klubbar. Vi pratar om så här, hur mycket betyder det? Du förstår ju som Philadelphia att kunna, inte bara marknadsföra, men ha den här kedjan. Så att de stack ut under den här eran som, just som är kul när man pratar om individer annars. Det här är en stjärnspelare i det laget. Här, man brukar säga, vi sätter alltid en cirkel kring de bästa spelare. Där var det en stor cirkel. Mm. Och så vet ni. Mm. Den här kedjan. Ja, okej. Okay. Och det var ju inget där man ofta mot kanske Forsberg. Ja, här måste du vara på dem fysiskt. Försök sätta stopp på dem. Här var det ingen som säger, ja, försök spela fysiskt mot den här kedjan. Det var så här, ja, varken vi vill eller inte så kommer det hända ändå.
Nej. Men det måste ju passat så väl in med DNA i Philadelphia också. Jag tänker på Broad Street Bullies som, alltså det var ju känt för att vara ett tufft lag. Nu kom ju ni, och ni var ju skickliga hockeyspelare också.
Ja, men det var, visst, vi spelade ju fysiskt. Det var ju egentligen framförallt Erik som spelade fysiskt, kan man säga. John var ju väldigt, väldigt stark, framförallt framför mål eller från tekningscirkeln och neråt var han ju otroligt bra och gav ju aldrig bort några puckar. Så att det var ju en dröm att få spela med dem. Det jag la till, jag var kanske bra liksom i kontringsspelet och jag fick som anpassa mig lite grann efter de två och försöka hitta öppningar och så vidare, men jag får spela med, framförallt med, jag tycker Erik, han kunde ju skapa målchanser på egen hand, så det gäller ju bara att hänga med upp i anfallen, så visste man att det kommer att hända någonting här och du kan få pucken, Micke, så var redo.
Men du, hade ni några jobbiga motståndare som ni kände att det blev extra tufft mot?
Absolut. Vi hade det absolut tuffast mot New Jersey Devils. Och vi fick spela mot Scott Stevens. Så det var en otroligt bra back. Både fysiskt och spelskicklig och svår att möta, för han var så bra på att liksom stänga gapet. Fick man pucken i ett kontringsspel så hade man alltid Scott Stevens i de väldigt nära. Man fick aldrig den här ytan att åka på där man liksom kunde äntra anfallszonen under kontroll, utan han var hela tiden i vägen där. Och sen fick man ju se upp, för att han hade ju stenhårda tacklingar. Han var ju suverän på att tajma i mittzon och komma rätt i tacklingarna, så att Han var den tuffaste back jag har mött.
Mm. Hur tufft var det på den här tiden?
Ja, men det var roliga matcher. Det var mycket kamp, och New Jersey med det laget de hade kunde ju verkligen stänga ner motståndet. Mm. Det var ju en del, om man tittar lite mer till europeisk hockey, då, att de i mittzonen backade hem, men de kunde bara stå upp och vara väldigt aggressiva. Och det som slank igenom där, då hade de ju Brodeur längst bak för att sätta stopp. Så att fysiska spelet var ju en så stor del av matcherna under den tiden.
Mm. Hur var det att spela mot, du säger Peter Forsberg här, som back, hur var det att spela mot han?
Peter var ju lite speciell, för att han hade ju en fysisk sida. Ja. Och det, jag brukar säga, han blev, tycker jag, bättre när man retade upp honom. Ja. Så att när vi säger att spela fysiskt, jag brukar alltid säga till mina lagkamrater att låt Forsberg vara där, för han kunde bli fruktansvärt sur på sig själv när det gick dåligt. Ja. Och då visste man, låt han bara fortsätta hålla på och bli arg på sig själv och inte spela fysiskt. Men Peter hade den här som, jag ska säga, på de små ytorna där han tog sig in i absolut de jobbigaste områdena, och där tyckte han var som starkast. Han kunde göra den där lilla förändringen på den här kvadratmetern. Han var ju sällan att han ville locka ut det långt i hörnerna och leta en fin passning, utan så fort han fick pucken så var det väldigt mycket attack. Och det, fördelen för en anfallare är ju att då hinner man ju inte som försvarsspelare komma i rätt position, utan det var inte att du behövde ut och stänga av och sen komma, utan han attackerade hela tiden. Så det tycker jag stack ut, att snabb attack mot mål hela tiden.
Mm. Du som har spelat mot dem och med dem också i VM var ju både Sundin och Foppa med. Hur värderar du de här stora namnen, svenska?
Ja, men både Peter och Mats var ju absoluta världsspelare. Mm. Liksom. Nu pratar vi topp 5 i NHL, båda två tycker jag. Det var ju fantastiskt att spela med båda. Men jag kommer ihåg med Peter, det som imponerade mest på mig, det var att han var så otroligt stark på pucken. Det var nästan, hade han pucken i anfallszon, då höll han kvar den. Mm. Det var liksom ingen som tog pucken av Peter Forsberg. Ah. Och sen, det var lite samma där som att spela med Lindros. Det gällde bara att hitta en öppning, så visste du. Tillsammans med den här att vara skicklig och stark på pucken, så var de ju duktiga passningsspelare. Så det gällde ju bara att göra sig fri, så då hade du kanske ett öppet mål.
Men Micke, hur var det där egentligen också? Vi har ju lärt oss historien, Lindros och Forsberg, med tanke på Quebec och traden med Flyers och hela den biten. Hur mycket fanns det där mellan Lindros och Forsberg? Vad märkte du av?
Lite grann i början. På något sätt att han... han var bäst i världen. Ja. Jag tror att Erik hade det där, att han ville vara världens bästa hockeyspelare. Ja. Men jag upplevde inte, vi var ju och spelade i Quebec, och jag upplevde inte det här hatet som målades upp lite grann. Trade, men det var en trade. Jag menar, det är trader hela tiden i NHL, och en del är större, en del är mindre. Så att jag upplevde inte att det var så stort som media målade upp att det var.
Två otroligt fina hockeyspelare då, båda två då, fick ju lida av skador. Foppa som ju hade den berömda foten och mycket annat, Lindros med huvudet också. Det är ju fienden till hockeyn, skadorna. Det är väl med all elitidrott, Mattias. Ni satt här lite innan också, vi satt och pratade om vad man har haft för grejer. Hur mår knäna och höfterna och allting? Mm. Hur stort problem är det?
Ett problem, jag tror man måste dra tidigt ålder, förstå att elitidrott är inte lika med en hälsoresa på något sätt. Nej. Inte fysiskt och inte mentalt. Så att det är ju att man ändå någonstans, jag tycker att tidigt hade den vetskapen, och ändå väljer man att fortsätta. Och då tycker jag då är man beredd att betala ett pris. Och det, jag tror man måste komma till den insikten. Annars får man byta bana. Mm. För att elitidrott och skador, det är ett lika med tecken.
Ja, du arbetar ju nu som fysioterapeut, vilket på Sofiahemmet här i Stockholm. Mm. Just med hockey nu, och ofta stöter du på hockeyspelare där som har bekymmer.
Ja, men ganska mycket. Det är ganska mycket hockeyspelare med olika typer av skador runt höfter. Och det är något knä också, även om knäskador är vanligare bland fotbollsspelare, handbollsspelare, basketspelare, innebandy. Men jag har en hel del hockeyspelare med olika typer av skador. Mm.
Just det med hockeybiten, hur långt fram ligger hockeyn tycker du ändå?
Jättebra till ligger de.
Alltså,
om man tittar på hockeyspelare och jämför med andra sporter så tycker jag hockeyspelare är tidigt bra tränade på alla sätt. Både styrka, man är genomstark i hela kroppen. Ja. Och det som imponerar väldigt mycket på mig är att man har ett väldigt högt VO2 max också. Alltså man har bra syreupptagningsförmåga. Ja. Och det mäter man ju oftast om man får fram ett värde jämfört med kilo kroppsvikt. Mm. Och där ligger hockeyspelare väldigt bra. Och det är en förutsättning för att du ska orka träna och ha en lång karriär. Det är att du har bra syreupptag. Annars blir det svårt.
Ja.
Så att allmänt så tycker jag hockeyspelare är otroligt vältränade.
Ja. Hur mycket har det förändrats, tror du, i träningen nu? När du ser hur dagens killar och tjejer tränar?
Som allting annat så har du en utveckling. Så du hittar ju, men det är ju samma typ av grundprincip. Att hockey, du behöver vara väldigt explosiv. Starka ben, väldigt stark bål, och sen så är det ju, om man säger, en sport där det är ofta maxjobb och sen har du ett par minuters återhämtning för att göra ett maxjobb. Så att där är ju igen det Micke var inne på, det här syreupptagningsförmågan är ju fortfarande lika viktigt. Sen är det väl träningssätten ändras, och sen så pratade vi lite om innan här också att skadeförebyggande, det var väl inte på vår tid kanske när du pratade, utan där var det egentligen bara lasta på och belasta, så blir du på sikt starkare.
Vad fick du för direktiv av Rangers när du kom över? Det här måste du snäppa upp, Mattias.
Ja, det var faktiskt, de var svenska spelare som kom dit, vi var vältränade, så de sa att du är bra tränad, men du måste stärka upp nacken, och det var ju en sån här som inte prioriterat hemma. Så det, hockeyn här borta, det är en kontaktsport, du kommer få väldigt mycket smälla mot huvudet. Och de sa, du har aldrig sett en boxare som har en smal nacke. Så det var det enda egentligen, när de sa, där måste du måste få en starkare nacke som skyddar ditt huvud. Och det, när vi pratar om huvudskador, så är det ju, man får inte glömma bort det där. För det går undan i hockey, och ibland är det medvetna smällar och ibland är det rena olyckor. Men är du stark där, då ökar ju chansen att du klarar av de här tuffa smällarna.
Ja, för mycket är det hockeyns stora fiende. Ursäkta mig. Och ibland märker man till och med av det, mycket saker som man inte tror kan hända. Som en straff som Filip Forsberg la här för någon kväll sedan. När man mötte ligans bästa lag, Colorado. Så gjorde han den här straffen. Och sen åker han rakt in då i Wedgwood. Och slår till huvudet ordentligt. Alltså man kommer se i repriserna också. Det är ju sådana situationer. Nu är den här exceptionellt. Men ändå... Det går inte riktigt skydda sig. Huvudskador kommer ju alltid finnas där.
Ja, nej. Och det är precis så är det. Jag menar, jag tror att det faktiskt han gör illa sig mest här när han slår huvudet i isen. Där.
Ja, stolpen nästan.
Ja, så att... Och jag menar, skador är en del av elitidrotten. Det är ungefär som att säga att... Bara för att man har säkerhetsbälten när man åker bil så blir man aldrig skadad i en trafikolycka. Det blir man ju såklart. Så att även om man förbättrar utrustningen och man försöker slipa till spelet och stänga av spelare för fula tilltag och så vidare, så kommer skador alltid att vara en del av elitidrott. Det får man räkna med och leva med. Sen är det bara hoppas att man är så lite skadad som möjligt under en karriär. För det stoppar ju upp en lite grann. Framförallt om du är borta då. Jag jobbar ju mycket med knäskador. Korsbandsskador när man är borta. 12 månader, 9-12 månader.
Ja, det är så lång tid fortfarande.
Ja, det är så lång tid. Det
ibland får man höra att man pratar om 4-5 månader på korsband. Det är helt...
Ja, det är vansinne. Då gamlar man rejält med sin kropp alltså. Så att vi på min klinik pratar mycket om 9-12 månader. Kanske ännu längre i vissa fall, beroende på hur rehabiliteringen går. Men är man borta så länge från en karriär som kanske, vad har man, 15-20 år, så man borta ett år. Det är ju jättemycket av ens karriär. Så att man får hålla tummarna att man håller sig frisk.
Ja. Vad var din värsta skada?
Jag hade opererats för ljumskbråck, tror jag, 2 eller till och med 3 gånger. Då var jag borta några månader. Det var väl det jag tyckte var jobbigast.
Ja.
Och så hade man... Det var ju jobbigt innan, men man försökte ju spela igenom det, och det var något slutspel där och man fick spela på lite smärtstillande medicin och sprutor och så vidare. Så att Ja, det var tuffa skador.
Har du inte någon blodförgiftning också någon gång när du var nära?
Ja, just det. Ja, det var nära, men då var jag inte borta så länge, men jag fick en blodförgiftning i fingret, vet jag, så att jag blev riktigt dålig. Handen svällde upp jättemycket. Jag var borta ett par veckor, ska jag tro.
Ganska känns som en liten battle att ni sitter och jämför med som att vara skadade.
Nej,
det behöver vi inte göra.
Ja, det blir för långa listor.
Det finns ju andra som har gjort sån jämförelse i en av de mest klassiska reklamfilmer som har visats i Sverige.
Så. Vad har du gjort där?
Mot Detroit 98. 50 stygn.
Ja, jag fick ju se 100 stygn i ansiktet.
Du har täckt ett skott. Bröt käken på tre ställen.
Rob Blake, han crosscheckade mig över rebena, så jag bröt tre stycken.
Jag bröt fyra.
Jo, men jag bröt tre stycken på andra också. Plus att jag fick hjärnskakning och punkterade en lunga. Känn på den.
Och jag... Av VM 87 kom Karelin in på isen.
Karelin?
Ja, han kom in i brottadräkt, skickade på mig nacksving. 334 stygn, ett brutet ben och 2 veckor i koma.
Bobby Hall, Gretzky kom från olika håll och började mosa mig.
Ja, det är underbart. Vila i frid, Börje Salming också. Ja. Men du, hur var det här, Micke? Var det länge sedan du såg den?
Ja, det är länge sedan jag såg den. Det var en lång dag, kommer jag ihåg. Det var en lång inspelningsdag och Thomas Sandström sa fel hela tiden och fick ta om och ta om. Jag skyller på han, jag gjorde förmodligen lika mycket fel.
Jag jobbade med Thomas på den här kanalen, vi vet hur det kan vara.
Det var stort och det var fantastiska hockeyspelare att få göra, att jag får vara en del av det där, det är stort. Börje är en av de snällaste människor jag har träffat. Så det var en ära att få lära känna honom.
Ja. Vad minns du av den där reklamen, Mattias?
Just för att jag älskar ju konceptet. För vi har ju sett där man ska försöka göra reklamfilmer med en del hockeyspelare. De mest ser att de vill inte vara med.
Nej.
Den här var faktiskt...
Ja, men det såg du väl här.
Nej. Det här är ju riktigt bra. Och sen när man då vet Börjes med alla stygn och skador och hur tuff Börje var.
Ja.
Det är perfekt avslut när han kliver in i bild. Då behöver du inte några mer ord.
Nej, han hade ingen replik direkt. Sådär. Ja. Men du, när de pitchade som man kallar det för när de presenterade en idé. Hur tog du emot den när du hörde det här?
Nej, den lät ju fantastiskt redan från början.
Ja, det var så.
Och så att Börje skulle komma in. Ja. Det var ju som, jag var ju alldeles tagen. Ska jag göra en reklamfilm med Börje Salming? Det var ju också en sån barndomsidol likt Wayne Gretzky. Så att, det var jättestort.
Va? Fick du några anbud efter det där?
Nej, det var ju stendött ända sedan dess.
Inte ens bolibompa.
Tur man har skaffat sig en utbildning och kan göra något annat.
Ja, det är underbart. Och du ska ju göra comeback av det också. Det går rykte om att du ska tillbaka i expertrollen?
Ja, en match. Gästexperta under junior-VM och det blir fantastiskt roligt, för just junior-VM tycker jag var det roligaste att göra på TV.
Det var det. Roligare än OS?
Ja, jag tycker nästan det. Jag tycker det var en sån här tid på året när alla var så otroligt intresserade och man fick följa de unga spelarna, och de svenska spelarna hade man ju hyfsad koll på. Mm. Inte jättebra alla, men hyfsad koll på dem. Men spelarna från andra lag hade man ingen aning om. Så att just det här att få se de här unga framtidsstjärnorna i sin första stora internationella turnering, det tycker jag var väldigt roligt.
Ja. Guldutsikter för Sverige nu då, junior-VM?
Ja, nu har jag bara tittat på laget på papper här och forwardsidan ser ju fantastisk ut. Ja. Men det ska till att spela så. Och det gäller, jag vet att Roger Rönnberg pratar mycket om det både innan han vann JVM-guld och när han sen vann. Det gäller att spara de bästa matcherna till sist. Att det är någon match i gruppspelet som inte går som förväntat, det är inte hela världen. Men att göra en dålig match i slutspelet, då är det ju över.
Ja, ja, det är verkligen de där små marginalerna. Det minns man efter det guldet. De med det klassiska referatet också då. Mm. Med Micke och Chris var det väl då, va? Som satt och skrek där.
Ja,
ja, det är länge tiden tickar på, vet du.
Så är det.
Jo, det är ju junior-VM som ni följer på Sveriges Television. Vi riktar ju fokus mot OS också såklart. Och Mattias fick ju uppgiften här i Godmorgon NHL för en vecka sedan var det väl ungefär, Mattias, att ta ut den här truppen, det som alla håller på att spekulera kring. Du kom ju fram till det här med Wallstedt, Markström och Filip Gustafsson. Du skrattar lite när du ser det. Du har fått ta ut lite fler spelare då än vad de kommer att göra. Du har ju 8 backar till exempel. Men ingen Mattias Ekholm.
Nej, utan det här är ju konkurrensen, och man, jag tror också det är viktigt att titta liksom lite, inte dagsform, men vad är trendkurvan, vad har de för någon säsong. Och vi har också Emil Heinemann som har en fin säsong, och jag tycker man måste också någonstans, det är det här som är hela tiden konkurrens och blir lite belönad när man har, när det flyter på. Så att det här, ja, för en vecka sedan, man hinner ju, nu sitter vi
där och
är, inte idag, men det kan ju hända en del här, nu är det ett par veckor kvar innan de ska spika truppen, men det intressanta, det här är ju en ganska lång lista, det intressanta blir att sen, hur blir en kedjeformation, vilka är sex backarna och de 12 forward som man byter om också, det här är ju en ganska bred trupp, vem ställer man i mål?
Ja.
Det är många frågetecken.
Ja, det, så är det verkligen. Jag vet inte hur mycket du har tänkt på det här, Micke, men vad känner du inför för OS och Four Nations i fast minne också då?
Ja, men alltså, helt klart det är en kort turnering av Sverige chansen, men de kommer inte att gå in som favoriter på något sätt. Och,
vad skiljer, tycker du då? Sverige mot Kanada och USA?
Jag tycker att de har bättre spets, Kanada. Ja. Och kanske tycker jag lite grann att om man tittar på Kanada, de har... Visst, de kommer att måste, en del spelare kommer inte att få den roll de exakt vill ha, men jag tycker Kanada har lite mer variation i sina spelare. De har lite spelare som kan spela en fjärde kedja och ta den här tuffa rollen och döda utvisningar och så vidare. Det känns som att, jag vet inte, Sverige, om man, det är många duktiga hockeyspelare, men vem ska göra vad? Ja, vi vet ungefär vilka som ska ta de offensiva, det offensiva ansvaret, men jag vet inte. Det känns som att Sverige blir en outsider snarare än en favorit. Ja. En av mina favoritspelare är Joel Eriksson Ek. Han tycker jag är en sån där spelare som står ut lite grann, som kan ta lite olika roller i Sverige. Är en väldigt bra tvåvägsspelare.
Ja, och har tuffheten också.
Precis.
Då. Ja.
Precis.
Men hur glad är du att Gabriel Landeskog är tillbaka?
Det är jätteviktigt, för det är den typen av spelare som Sverige kanske inte har så mycket av, det här, just det här, en riktigt fysisk, en fysisk forward som kan matcha de här tuffa kanadensiska och amerikanska spelarna.
Given som lagkapten i det här laget?
Eller? Ja, det är jag dålig på, men eftersom att han har varit kapten mycket, så tycker jag väl att det är ganska lämpligt att han är kapten.
Ja, det finns ju några potentiella utmanare. Victor Hedman är ju en sån, han är ju också redan uttagen, men kommer han komma till spel i februari? Victor Hedman har ju varit skadad tidigare, nu så är han skadad och nyår när Tampa spelade i förrgår mot Montreal. Man vann den där matchen, hade förlorat 4 matcher i följd Tampa. Så spelade han endast en period, och John Cooper, coach i Tampa, gav ingen bra prognos efter. Han lät orolig, Mattias. Är du det också?
Ja, det blir man ju efter. Jag tror Victor spelade 20 minuter och sen klev av. Och det var ingen situation direkt där man kan säga, är det här en ny skada eller är det, som man ändå lite spekulerar, är det den han har haft problem med som inte höll? Ja. Och då blir man ju orolig, därför han har ju varit borta ett tag och nu tyvärr kunde inte då fullfölja matchen. Och Coopers uttalande var... Ja, det var ju verkligen, det var inte så här, ja, vi tar det dag för dag och ser, utan han sa, jag är orolig för det här.
Mm. Ja.
Så att det är jättetråkiga nyheter.
Men det är inga detaljer runt skadan.
Det är så hemligt. Nej, där är det svårt när man försöker få fram informationen, så att nej, där är locket på. Ja.
Och hur fungerar det? Med tanke på att det är NHL då som släpper sina spelare nu, kommer Tampa kunna säga nej, han får inte åka, eller hur fungerar det?
Jag tror att de endast kan, ja, spelar han innan OS och är tillbaka, då kan de ju inte säga nej. Ja. Men är det ett gränsfall? Jag tror man inte... Jag förstår, Victor vill ju hemskt gärna spela och representera Sverige, men jag tror man har en bra dialog däremellan. Därför vet också de här spelarna vet vilken nivå man ska komma in och spela på. Att åka dit och vara småskadad, då är man ju inte sig själv eller sitt land då, eller Tre Kronor, de rätta förutsättningar. Så jag tror man, istället för att säga att förbjuder Tampa honom, så tror jag att man har en bra dialog och säger, vad är bäst för dig och både framtiden för laget.
Ja, såklart en vital pjäs för Sverige, store Victor Hedman. Vem är din favoritback av de svenska just nu, Mattias?
Ja, jag är Mikael.
Mattias.
Det är många här.
Jag
tycker Rasmus Dahlin är en väldigt bra back. Han kommer med, vilken otrolig speluppfattning och duktig med pucken. Och han tagit en stort ansvar i ett ganska dåligt lag. Så att han kommer bara att bli bättre.
Men om du satt på Sveriges Television och var expert och såg de här bilderna, hur skulle du beskriva dem?
Ja, titta på huvudet hans, hur han tittar hela tiden. Vad har jag framför mig, vad har jag på sidorna? Det är lite som en bra fotbollsspelare som aldrig behöver titta ner på fötterna vart jag har bollen. Han tittar hela tiden upp här och ser vad händer omkring mig. Så att hans speluppfattning är ju exceptionellt bra.
Ja, för det här är bilder som har blivit virala och det som Micke pratar om, just sättet han spelar. Han tittar ju inte ens på pucken.
Nej, och det här är ju någonting som alla spelare ska bara öva på. Därför det här, har du blicken uppe, då är det ju då du kan ta de där blicksnabba besluten. Ska jag hålla i pucken, ska jag göra av med den? Samtidigt brukar jag säga, en motståndare som ska försvara mot någon, som du ser, det var ju ofta som försvarsspelare. Det var ju tecknet när en forward ner på pucken, då gjorde du ditt, då stod du upp eller försökte bryta. Men tittar upp och någon stirrar nästan i ögonen eller har blicken uppe, då blir man ju mer så här, aha, vad är det han ser som inte jag gör? Och då börjar man själv vrida på huvudet och se bakom. Så att det är ju det toppspelarna har. Vi säger samma sak, om vi pratar om de bästa i världen så har alla de här egenskaperna.
Vad ska han få för roll, tycker du, i det här Tre Kronor-laget som reser då till Italien i februari? Och just för Rasmus Dahlin också, som inte har spelat en enda slutspelsmatch med Buffalo. Nej. Det här kommer ju vara gigantiskt för honom med en OS-turnering.
Ja, såklart, men självklart en viktig offensiv roll, kanske första powerplay tar jag för givet att han spelar, så att han kommer få en stor roll. Men jag tycker det är oerhört intressant att Notan pratar här om att titta upp och veta vart man har omgivningen. Det här är ju någonting som, det här kan man bara träna genom att spela. Vi kan sätta ut hur många koner som helst på isen och folk får dribbla runt och man får jättefina händer och man kan behandla pucken, men att kunna behandla pucken och ha kontroll på pucken när man inte ser pucken, det, den kunskapen får man bara genom olika typer av spel. Så att det är en riktig träningssak.
Ja. Vem sätter man ihop Rasmus Dahlin med? Vad tror du? Du pratar om sex backar där.
Ja, det här är ju den här stora frågan. Ja. På något sätt skulle jag vilja ha en right back med honom på andra sidan. Och det har vi inte massor av. Utan kanske med Erik Karlsson. Alla ska säga, oj vilken risk. Nej, därför jag tror de vet om vad de är för någon typ av spelare. Och med det kommer stort ansvar. Och Erik har en väldigt fin säsong, men han är ju inte den spelare han kanske var för 5-6 år sedan. Men tycker jag också tar ett större defensivt ansvar. Så kanske Erik Karlsson, Rasmus Dahlin, det är inget dåligt backpar.
Det låter väl inte helt fel.
Han får ta backfrågorna nu.
Men framåt då, Micke, har vi det som behövs då? Vi pratar ju om stjärnglans på William Nylander, men det ska ju ändå utmanas då. William Nylander, Kempe och Bratt och de här, de ska möta McDavid, McKinnon, Tkachuk i USA.
Som jag sa, Sverige är inte favoriter. Det kommer vi inte att vara. Men i en kort turnering kan Sverige vinna. Om man säger så. I en match kan vi slå Kanada, USA. Vi kan vinna. Det jag är lite bekymrad över om man tittar på svensk ishockey de senaste åren, det är att Sverige inte har vunnit någonting. Mm. Trots att Ryssland inte har varit med. Det tycker jag pratas lite om. Du tar alltså bort en relativt liten sport om man tittar globalt. Och att man tar bort en toppnation. Så har Sverige inte lyckats ta någon guldmedalj på junior eller seniormästerskap, och det är lite bekymmersamt.
Ja, det har ju kommit de här bronsen då, men det är såklart det ädlaste man vill ha. Och Sverige har ju gått ut med målsättningen också att vara världens bästa hockeynation då. Och det är inte bara på här sidan, utan det ska vara junior.
Och det är inte så många länder som kan vinna.
Nej.
Det ska man
vad tror du det beror på då? Har du någon teori?
Nej, jag vet inte. Det kan ju vara också att det går lite i vågor här. Att det kommer fram årskullar som är bättre än andra. Och så sen kan det vara vissa dippar här och var. Så jag vet inte vad det kan bero på. Jag tycker ju ibland att man ska, om man tittar på ungdomsidrotten eller ungdomshockeyn, att man ska lugna ner sig lite grann. Och inte, visst, man ska träna mycket, men man ska ju se till att så många som möjligt spelar så länge som möjligt. Ja. För då blir ju urvalet sen när man blir äldre så mycket större, så att man inte selekterar för tidigt och tappar spelare på vägen. För det är svårt att veta vilken 8, 9, 10-åring som kommer att bli bäst i slutändan. Jag kommer ihåg Notan, jag började ju spela i pojklandslaget, då var du inte med. Men sen när vi kom upp till junior-VM upp i 19 års ålder, då var du ju en toppback i turneringen. Så att alla har ju olika utvecklingskurvor.
Och bredden är ju så viktig om vi ska få spetsen, istället för att bara titta om amerikansk hockey. Haft stora framgångar junior och nu på seniornivå, vann VM-guld här senast i vår, så är det är ju precis bredden, och det Micke är inne på är väldigt viktigt, att vi måste få flera som spelar längre upp i åldrarna, inte att det blir den här tidiga valet där man nästan då, man har lagt så mycket och så måste du ta beslut vid 16-17 vad du ska göra, och då blir det nästan att den här hockeytrunken då bestämmer dig för att lägga av, då vill du inte se den. Nej. Och det var väl inte därför du började spela hockey, för att bara liksom att du det skulle vara en spikrak plan, utan det var väl en glädje att utöva den här idrotten. Så att här att fortsätta spela hockey uppe i åldrarna, den tror jag är jätteviktig, för att får vi bredden då kommer vi få en bredare spets.
Men kommer det finnas, känner du att det är samma sug kring hockeyn som det var under storhetstiden när vi hade alla stjärnor där ni två ingick då, där över? Alltså,
det är så svårt att säga, jag är ju bara åskådare nu, ja. Men jag tycker ändå att det finns ett genuint intresse för ishockey i Sverige, så att men det ska vi vara rädda om.
Ja, verkligen. Och om du får en förfrågan efter den där JVM-matchen att ska du inte göra OS också i februari, vad kommer du säga då?
Nej. Nej, det räcker. Jag har följt upp i mitt liv i övrigt, så att, men det ska bli jättekul att få gästspela en gång i junior-VM en gång till.
Ja, och nu vet du hur trevligt vi har här också. Det är ju nära till Ringvägen, så du är alltid välkommen att prata lite NHL i och med att du följer. Tack så mycket, Micke, för att vi fått ta med oss genom din otroligt fina karriär. Tack Mattias också.
Tack själva.
För sällskapet. God morgon NHL, som ni ser två gånger i veckan. Det är måndag nästa avsnitt. Då kommer Lasse Gran Granqvist, den legendariska kommentatorn, på besök här och ska prata NHL tillsammans med mig och Erik Granqvist. Så glöm inte bort matcherna i helgen också. Bra tidig på lördag, Minnesota mot Ottawa 20.05, söndag Devils mot Vancouver 18.35, och redan nu är det livespot som pågår på Viaplay. Här uppe kommenterar de golf, så bara kasta loss där så slår vi loss med lite golf nu. Ha nu en härlig torsdag och en fortsatt trevlig decembermånad, så ses vi.